Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om falska familjebutiker som försvinner. Eller ploppa upp dessvärre.
Ja, för det är faktiskt ett större problem än att de försvinner. Försvinner är det de borde göra, men de ploppar upp och påstår att de ska lägga ner verksamheten som de har drivit i många, 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 många år. Men i själva verket har drivit på sin höjd i några veckor eller månader. Någonting som SSF gick ut med en varning för förra veckan och som vi ska grotta ner oss i den här veckan. I podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 28 augusti och släpps den 29 augusti. Och med det, mina vänner, så är officiellt sommaren till ända. Och från och med nu blir det bara mörkare och mörkare och hemskare och hemskare.
Mm, men vi försöker ändå vara ett litet ljus i mörkret för att åtminstone så här på fredagsmorgnarna hålla er lite glada och lite tryggare kanske också. Mm.
Ja, men jag vet inte om vår första snabbis är en bra eller dålig nyhet egentligen. På ytan så är det ju naturligtvis så att det är bra när USA går ut och varnar sina techbolag om vad, Karl-Emilika?
Ja. Det är den amerikanska myndigheten FTC som har skickat ett brev till de amerikanska techjättarna som tillhandahåller onlineplattformar för kommunikation och uppmanar dem att inte bryta totalsträckskrypteringen. Det är väldigt glädjande. Det här är någonting som som FTC varnar för eftersom de inte vill att utländska myndigheter ska kunna avlyssna amerikaner. Det är så att Andrew N. Ferguson, chairman hos FTC, varnar uttryckligen för två saker. Det ena är the EU Digital Services Act som enligt Andrew ger teknikföretag incitament att censurera yttranden inklusive yttranden utanför Europa. Och UK's Online Safety Act som kräver att nätplattformar ska skydda sina användare genom att upptäcka och ta bort olagligt innehåll, där både skydda och olagligt innehåll är inom citationstecken i brevet. Andrew skriver också så här gällande just det här med totalsträckskrypteringsbakdörrar som blev aktualiserat med anledning av Storbritanniens krav på att Apple skulle bygga in bakdörrar till sin totalsträckskrypterade molnlagringstjänst. Någonting som numera Apple inte behöver göra. Men Andrew skrev så här i en komplettering fritt översatt till svenska.
Jag är orolig för att dessa åtgärder från utländska makter för att införa censur och försvaga totalsträckskryptering kommer att undergräva amerikanernas friheter och utsätta dem för en rad olika skador, såsom övervakning från utländska regeringar och en ökad risk för identitetsstöld och bedrägeri.
Exakt, och han lägger mycket fokus på just det här med utländska regeringar, för det är ju det som är hotet ur amerikanernas perspektiv. Jag tycker att med USAs historia så är det lite komiskt att hålla på och varna för det här med bakdörrar. Vi är ju oroliga i Europa för att USA spionerar på oss. USA är oroliga för att vi ska spionera på dem. Vilket i och för sig, nu när jag säger det, är ett ypperligt skäl till varför vi ska värna om totalsträckskrypteringen. För när vi inte litar på varandra, då måste vi se till att inte några av parterna kan spionera på varandra. Men vi i EU har en lite mer jobbig situation för att i EU så förlitar vi oss på amerikanska molntjänster i en mycket, mycket större utsträckning än vad amerikanerna gör med våra få motsvarigheter. Och att det är just hotet från utländska regeringar som FTC är oroliga för, det framgår tydligt lite längre fram i brevet där det står så här.
Det kan också vara en orättvis praxis att försvaga säkerheten i amerikaners kommunikationer för att tillmötesgå främmande makter som inte har amerikaners bästa i åtanke och som kan försöka övervaka eller på annat sätt skada amerikaner.
För varför skulle utländska makter ha amerikaners bästa i åtanke? Precis som varför skulle USA ha vårt bästa i åtanke? Vill vi ha säker kommunikation, då måste vi skydda kommunikationen så att det inte finns bakdörrar för någon nation överhuvudtaget. Och trots att jag har varit så kritisk genom åren mot USA och deras övervakning, så får jag väl säga tack så mycket för att ni åtminstone är väldigt tydliga här till era egna företag med att de inte ska bygga in bakdörrar från någon annan nation. Och jag hoppas att det inte heller kommer bli tal om några bakdörrar från USAs sida heller. Men givetvis måste vi hålla ett vakande öga på det med anledning av USAs historia.
Jajamensan, det gäller att ha många tankar i huvudet samtidigt i de här sammanhangen. Jag tänker också på den här ständiga diskussionen har varit om just från federala polisiära myndigheter i USA att komma åt information på, hos diverse företag som Apple och så vidare. Det har ju varit en kamp där som inte duga. Det är dock en annan historia, för nu ska vi gå in och prata om att lösenordshanterare kan luras att läcka lösenord. Och innan vi går in på detta så jag har ju fått en förbrief på detta och fick koncentrera mig rejält för att förstå hur det här skulle gå till.
Mm. Och nu får ni då också spetsa öronen för att hänga med här. Det här är någonting som Marek Toth presenterade på DEFCON-konferensen i år. Jag ber om ursäkt för att jag troligtvis uttalade namnet fel. Det som han hade upptäckt, det var att han kunde lura de stora lösenordshanterarna som har webbläsarintegration att läcka användarnas lösenord. Egentligen inte bara lösenord, utan också till exempel betalkortuppgifter och personuppgifter som låg sparat i lösenordshanterarnas valv för automatisk ifyllnad. Det var nämligen autofyllfunktionen som var den problematiska. För att vi ska förstå det här så måste jag först och främst poängtera att det finns ett allmänt missförstånd när det gäller hur formulär fungerar på webben. Om du ser ett formulär, Peter, då känns det ju naturligt att när du har skrivit in allt du vill ska stå i formuläret och trycker på skicka, då skickas den informationen till servern. Du skriver ett långt brev och trycker på skicka, eller du skriver in dina inloggningsuppgifter och trycker på skicka. Och ja, när du trycker på skicka, då skickas informationen till servern. Men det finns ingenting som hindrar att webbapplikationen som körs på en webbplats skickar informationen direkt till servern så fort du bara har skrivit in några tecken. Du har säkert märkt det också på till exempel Google, att när du skriver saker i sökfältet på Google, då skickas informationen direkt till Google innan du ens har tryckt på sök.
Ja.
Och det kan göras på fler webbplatser. Det kan göras till exempel på rekryteringswebbplatser för att se vad skriver användaren in, vad suddar användaren sen ut. Jag hoppas att det inte görs på några seriösa rekryteringswebbplatser, men det är sånt vi ska ha i åtanke, att allting som vi skriver på i ett formulär på en webbplats, det kan skickas till servern utan att vi har tryckt på att faktiskt skicka det. Det här är någonting som då också kan utnyttjas genom falska inloggningsrutor som på grund av den sårbarheten som Marek Toth upptäckte kan lura lösenordshanterare med webbläsarintegration att läcka lösenorden till ett falskt inloggningsformulär. Och det här är demonstrerat i praktiken, så det här går faktiskt att göra. Det här är inte hypotetiskt, det här går faktiskt att göra. Det som Marek upptäckte, det var att han kunde skapa en falsk ruta för någonting, en falsk samtyckesruta, du vet, en sån här irriterande cookie-banner, eller en falsk captcha-ruta där du ska verifiera att du inte är en bot, eller en nyhetsbrevsruta där du ska fylla i din e-postadress för att prenumerera på ett nyhetsbrev, eller mer sannolikt trycka på krysstecknet för att bli av med den där rutan. Det som han drog nytta av då, det var att den där rutan som han kunde lägga upp på en falsk webbplats, den kunde ha en liten knapp som användaren lurades att klicka på. Men när användaren lurades att klicka på den, då klickade användaren egentligen på autofyllrutan som lösenordshanteraren hade lagt dit. För genom att manipulera webbsidan kunde Marek göra så att det låg en helt genomskinlig autofyllruta från lösenordshanterarens webbläsartillägg ovanpå den där knappen för att dölja samtyckesrutan eller dölja nyhetsbrevsrutan eller bekräfta att användaren inte var en bot. Så när användaren klickade bort den där irriterade rutan, då klickade användaren egentligen på en nästintill helt genomskinlig autofyllsruta från lösenordshanterarens webbläsartillägg som då automatiskt fyllde i lösenorden och skickade dem till angriparen.
Ja.
Hängde ni med?
Ja.
Och det där, alltså... Vi har sett liknande attacker tidigare, men jag får ändå säga att det här var häftigt. Men det är inte så allvarligt som det låter. För vad är en förutsättning för att en lösenordshanterare överhuvudtaget ska föreslå några lösenord att fylla i?
Att det är rätt domän eller rätt adress eller så.
Exakt. Om du befinner dig på en domän där du inte har sparat några inloggningsuppgifter, då har inte lösenordshanteraren några inloggningsuppgifter att föreslå för automatisk ifyllnad. Och det här är ju ett av skälen till att vi rekommenderar att använda en webbläsarintegrerad lösenordshanterare, för då är det lättare att upptäcka om du skulle hamna på en bedräglig webbplats, för att om ett enda tecken i adressen är fel, då har lösenordshanteraren inga lösenord att föreslå för automatisk ifyllnad. Men om det skulle vara så att en angripare lyckas sätta upp en falsk nätfiskewebbplats på en subdomän till en av domänerna som du har sparat dina inloggningsuppgifter för, då är lösenordshanteraren normalt konfigurerade så att de föreslår inloggningsuppgifterna för huvuddomänen på subdomänen också. Och det innebär alltså att om en angripare har möjlighet att publicera en falsk webbplats under huvuddomänen, på en subdomän under huvuddomänen som de vill attackera ditt konto för, då kan de lura din lösenordshanterare att automatiskt föreslå inloggningsuppgifter som fylls i automatiskt av dig när du klickar bort en irriterande ruta för att dölja cookie banner eller dölja en nyhetsbrevsprenumerationsruta. Ja, det där, alltså ni hänger med. Det här är liksom inte katastrof. Det är självfallet någonting som vi bör ha i åtanke, men det är inte katastrof. Men det finns en sak som inte är domänkopplad. Och det är betalkortuppgifter. Betalkortuppgifter föreslås ju automatiskt av lösenordshanteraren oavsett vilken domän du befinner dig på. Vilket alltså gör att angripare skulle kunna sätta upp samma lösning, men istället för rutor för användarnamn och lösenord som då lösenordshanteraren föreslår inloggningsuppgifter för, så sätter de in rutor för betalkortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, som då lösenordshanteraren luras att fylla i automatiskt när du klickar på, ja, egentligen fyll i mina betalkortuppgifter, men det ser ut som att du egentligen bara klickar bort en ruta. Så det här är någonting som behöver åtgärdas eller någonting som vi bör vidta åtgärder för att inte ska inträffa. Marek poängterar också att det här är någonting som skulle gå att använda för att trigga nyckelinloggning också. Men jag vill poängtera att för att det skulle gå att använda den här metoden för att logga in angripare, så förutsätter det att webbplatsen som där du loggar in med nycklar har en sårbarhet och att de inte har följt best practice när de har implementerat nyckelinloggningsfunktionen. Så jag bortser från det. Men hur ser det ut med våra rekommenderade lösenordshanterare då? Ja, Bitwarden kan luras att fylla i betalkortuppgifter och inloggningsuppgifter, men inte triggas att logga in med nycklar på något vis. Så Bitwarden var skyddade mot det. Det var däremot inte 1Password. Men 1Password var i gengäld skyddad mot att fylla i betalkortsuppgifter automatiskt. Och jag tror att Peter vet varför 1Password inte kunde luras att fylla i betalkortsuppgifter via den här sårbarheten.
Nej, det vet inte Peter.
Nej, okej. Okay. Men om du tänker efter, när du trycker på att fylla i dina betalkortsuppgifter, då får du upp en extra ruta i 1Password som frågar, vill du fylla i dina betalkortsuppgifter?
Det har jag aldrig tänkt på faktiskt.
Och det gör att inte 1Password kunde falla offer.
Har aldrig tänkt på.
Eller så är det så att du inte har den funktionen aktiv. Men med standardkonfigurationen så ska den i alla fall enligt sammanställningen som vi länkar till på Mark Toths webbplats vara konfigurerad på det viset.
Mm.
ProtonPass påverkades inte av betalkortsproblematiken för att ProtonPass kan inte fylla i betalkort, men var däremot påverkad av de andra sårbarheterna. Det som vi drar som slutsats av det här, det är att vi ska hålla våra webbläsartillägg uppdaterade. Så när det kommer en uppdatering till, det behöver jag egentligen inte säga för att webbläsarna installerar uppdateringarna av webbläsartillägg automatiskt. One Password, ProtonPass och Bitwarden håller på att försöka åtgärda det här. Men sen finns det två stycken åtgärder som jag själv har vidtagit sedan länge som gör att jag, oavsett vad, inte hade påverkats av de här sårbarheterna. Och det är att jag använder inte autofyllfunktionen så att det dyker upp någon ruta på webbplatsen för att jag ska kunna klicka på vilka inloggningsuppgifter jag vill använda. För jag tycker den är irriterande. Så jag har stängt av den. Jag kan ändå fylla i allting automatiskt. För om jag vill logga in någonstans, då klickar jag på själva ikonen för webbläsartillägget. Och därifrån väljer jag vilka inloggningsuppgifter som ska fyllas i. Det gör att jag inte har kunnat drabbas av den här attacken. Och dessutom så har jag också ändrat så att mitt webbläsartillägg låser sig automatiskt efter 5 minuter. Så när jag vill fylla i inloggningsuppgifter någonstans, då måste jag klicka på mitt webbläsartillägg, låsa upp lösenordshanteraren och sen välja vilka inloggningsuppgifter som jag vill fylla i. Och just det är ett av skälen till att jag inte har börjat använda ProtonPass på riktigt. För att utvärdera den på riktigt. För enda sättet som det är praktiskt, det är ju att använda biometrisk upplåsning. Jag kan göra det så eftersom jag har möjlighet att låsa upp min lösenordshanterare med mitt fingeravtryck på min dator. Så när vi loggar in någonstans, då trycker jag bara på att låsa upp mitt webbläsartillägg, lägger fingret på min lilla Touch ID-sensor och sen kan jag fylla i mina inloggningsuppgifter. Den funktionen kommer nu under sommaren. Du, Peter, sa du inte att sommaren var slut?
Ja, just det. Det ska vara väldigt sen sommar.
Ja, då blir det väldigt sen sommar ifall Proton ska hinna ut med det. Men det är i alla fall på gång till ProtonPass också. Så med anledning av det här kan vi rekommendera att stänga av autofyllfunktionen så att när du vill fylla i några uppgifter, då måste du klicka på webbläsartillägget och välja vilka uppgifter som du vill fylla i. Jag tycker det borde vara så som standard i Bitwarden. Det är det inte. Och sen ställ in så att din lösenordshanterare låser sig automatiskt efter ett visst antal minuter. Och om du inte har en fingeravtrycksläsare, använd då en PIN-kod eller någonting annat istället för att hålla din lösenordshanterare låst när du surfar på nätet.
Jajamensan, vi går vidare och pratar om att Android kommer att kräva verifierade utvecklare. Det var lite komplicerad rubrik där.
Ja.
Men Google kommer ju att kräva att utvecklare som publicerar på Google Play Store är verifierade.
Inte bara det. De kommer kräva, det som är nytt, det är att de kommer kräva att utvecklare som inte publicerar sina appar på Google Play Store är verifierade.
Ja, sideloading, ja.
Exakt, för när det kommer till Android då finns det ju två stycken sätt att installera appar. Antingen via Google Play, den officiella appbutiken, eller genom att ladda ner en appfil från den utvecklares webbplats, en APK-fil, och så installera den via det som kallas sideloading på engelska. För att göra det så måste användaren nu klicka sig förbi. Jag tror det är 3 stycken varningar vi är uppe i nu för att det ska gå. Men den möjligheten finns. Så det går att installera appar som inte finns i Google Play-butiken. Och sen givetvis, det finns andra appbutiker också, men det tänker vi inte på nu.
Det var tidigare så var det Android Auto som behövdes där. För av någon anledning fanns det inte i svenska Play-butiken. Numera är det inkluderat i Android.
Fanns inte Android Auto i Google Play?
Nej, det fanns inte det i Sverige på länge. Det var översatt på svenska, funkade fullt ut, men det fanns inte där. Så då var det sideloading som gällde. Och sen klassiskt exempel är ju också Fortnite då.
Just det, eftersom att, vad heter de som utvecklar Fortnite?
Epic Games.
De vill inte betala avgiften som är förenad med distribution via Google Play. Så då distribuerade de sin app på egen hand. Och den möjligheten kommer finnas kvar. Det ändras överhuvudtaget inte. Men Google skrev i veckan att de har noterat det över 50 gånger vanligare med skadeprogram i sideloadade appar än i Google Play-appar. Och jag får säga att över 50 gånger.
Ja.
Det är faktiskt lägre än vad jag trodde att det skulle vara.
Ja.
Det kändes som att varannan app som sideloadas borde vara någon typ av skadeprogram. Men det är klart att det kan se annorlunda ut internationellt, och jag hade inte ens tänkt på Fortnite, som ju är en väldigt populär sån här app.
Yeah.
Men för att råda bot på det problemet så kommer Google nu att börja kräva att utvecklare som vill distribuera appar på egen hand är verifierade, att de har berättat vilka de är som ligger bakom den här appen. Och Google skriver så här i ett blogginlägg fritt översatt till svenska.
För att bättre skydda användare mot återkommande hotaktörer som sprider skadeprogram och bedrägerier inför vi ett extra lager av säkerhet som gör installation av appar säkrare för alla. Utvecklarverifiering. Från och med nästa år kommer Android att kräva att alla appar registreras av verifierade utvecklare för att kunna installeras på certifierade Android-enheter. Detta skapar en viktig ansvarighet och gör det betydligt svårare för hotaktörer att snabbt sprida en ny skadlig app efter att vi har tagit bort den första.
Det här tycker jag personligen att låter som en bra lösning. Det är inget förbud mot sideloading. Men om en utvecklare vill att användare ska kunna installera deras app rakt upp och ner, då måste de vara tydliga med vilka de är, så att inte en bedragare kan skapa hur många appar som helst och sprida dem vind för våg. Utan om Google uppmärksammar att den här utvecklaren är antingen en bedragare själv eller har fått sitt ID kapat av någon skadeprogramspridare, då går det att blockera den utvecklaren. Det är självfallet problematiskt att möjligheten att vara en anonym utvecklare tas bort. Men samtidigt så måste vi väga för mot nackdelar, och här är det givetvis fritt fram att tycka olika. Men på de vanliga Android-mobilerna, på de certifierade Android-mobilerna, inte de som kör alternativa Android-distributioner, så kommer möjligheten att försvinna. För utvecklare att distribuera appar på egen hand utan att vara tydliga med vilka det är som ligger bakom. Det här rullar ut i Brasilien, Indonesien, Singapore och Thailand i september nästa år, och sen 2027 så kommer det att börja rulla ut i resten av världen.
Ja, nu till veckans huvudämne, och jag tror att vi är många som har sett annonser för just butiker som stänger efter en himla massa år. Och det är lite ledsamt, men framförallt så är det väldigt fina rabatter.
Exakt, och under de senaste veckorna har vi på SSF Stöldskyddsföreningen kartlagt de här bedrägliga utförsäljningskampanjerna. Och jag hittade egentligen två kategorier av såna här utförsäljningskampanjer. Vi ska fokusera på den sistnämnda, men jag nämnde den förstnämnda också, som inte är relaterad till det vi ska prata om sen. Men på Facebook så har jag hittat massvis av falska annonser från olika webbplatser från olika Facebook-sidor som länkar till webbplatser som är klonade kopior av de riktiga varumärkenas webbplatser. Till exempel klonade kopior av Bose, Echo, Mango, Alessi, Ducati och Dolce & Gabbana. Gemensamt för de här annonserna som leder till de bedrägliga webbplatserna är att annonserna lockar med 80% rabatt och länkar enligt annonsen till den riktiga domänen. Alltså i Echo-annonsen till exempel, 80% rabatt på Echo-skor. Där står det att annonsen leder till echo.com, men som vi har pratat om för många gånger i den här podden så är det alltså fortfarande möjligt för bedragare att spoofa domänen som visas. Så även om det står att annonsen leder till echo.com så leder den till en annan domän med en klonad version av Echos webbplats. Det här är ett stort problem, framförallt de gånger då annonserna visas längst till höger i desktopversionen av Facebook. För då ser du inte ens vilken Facebook-sida som ligger bakom. Då ser du bara domänen som annonsen påstås leda till, men Facebook har valt att inte vidta tekniska åtgärder för att förhindra spoofing av domän. Så det är fortfarande tekniskt möjligt, även om det ibland påstås bryta mot deras regelverk. Jag tänkte inte gå in på det mer, jag bara nämner att det här förekommer. Så ser du 80% rabatt för Bose-högtalare eller Echo-skor, eller Dolce & Gabbana, det var faktiskt ännu bättre, det var 90% rabatt på Dolce & Gabbana. För det första, tänk efter, vad är sannolikheten att Dolce & Gabbana skulle ge 90% på någon av sina kollektioner? Den är väldigt, väldigt liten, tror jag att vi kan vara eniga om. Om du ser det här på Facebook, anmäl... ignorerade bara dölja annonsen. Vi går vidare med det som är det riktigt intressanta. För vi har upptäckt sammanlänkade kampanjer för påstådda familjeföretag som har drivit butiker i många, många år, men som nu påstår att de lägger ner. Och vi vet inte om alla de här exemplen hänger ihop, men jag har hittat över 15 exempel och jag kan koppla ihop dem så att jag vet att det är en eller ett fåtal aktörer som ligger bakom alla de här sajterna. Det ser jag på var de har registrerat domänerna, när de har registrerat domänerna, vilka texter de använder. Liksom samma text florerar på olika webbplatser där bara logotypen är utbytt. Och alltihop ligger dessutom på Shopify-plattformen. Så vi vet att det här är koordinerat och vi vet att de lägger mycket pengar på marknadsföring av de här butikerna för att marknadsföra att den här klassiska familjebutiken som har funnits så länge, nu måste den tyvärr stängas. Och av det skälet rear de ut allting i butiken. Det är ju ett mycket trovärdigare argument än att Dolce & Gabbana skulle ha 90% rabatt på sin kollektion eller att Ducati skulle sälja saker med 80% rabatt. Så det är lite lättare att tro på. Jag tänkte ta några exempel för att visa hur det ser ut. Och vi kan börja med anrika Bergson Arvika. Du vet, familjen Bengtsson i Arvika som har drivit sin butik så länge. Ja,
Bergson också.
Ja, de har tyvärr publicerat den här annonsen på Facebook.
Vi stänger. Min mormor grundade denna lilla smyckesbutik för 27 år sedan. Hon har lärt mig allt jag kan och tillsammans har vi delat kärleken till hantverket över generationer. Nu har tiden kommit att säga farväl. Min mamma blir äldre och min lilla son behöver mig allt mer. Att stänga butiken är ett av de svåraste beslut vi någonsin har tagit. Men familjen måste komma först. Ja. Jag vill bara komma in och säga här att i Sverige har vi förskola och... ja.
Ja, men familjen måste komma först. Så är det bara.
Har de ingen partner så kan de ta hand om ungen? Eller?
Nej, det kommer vi se. Det blir ännu mer tragiskt längre fram. Men nu måste de i alla fall stänga. 27 år har de funnits i Arvika. Det är lite konstigt i och för sig att de registrerade domänen i april 2025. Och de registrerade Facebook-sidan också i april 2025, trots att de har funnits i 27 år. Och sen är det lite oklart om det är en smyckesbutik eller ett svenskt klädmärke, för att i annonsen är det en smyckesbutik, men på Facebook-sidans header är det ett svenskt klädmärke. Ja. Sen skriver de också på webbplatsen att utförsäljningen slutar idag, vilket är lite konstigt för att det har stått så nu i många dagar, men ja, ni förstår, det där är bedrägeri. Och när vi kollar på recensionerna på till exempel Facebook och Trustpilot, då ser vi att det här är någon typ av dropshipping-verksamhet. Dropshipping, vad är det enkelt förklarat?
Ja, du sitter mellan slutkund och den som skickar det, och så går det direkt från Kina vara efter vara då till slutkund istället för att ha eget lager eller så.
Ja, precis. Och det som är problematiskt här, det är att kunderna verkar inte få det som de har beställt, och när de sen då ska skicka tillbaka det, då är det förenat med en kostnad, för att returerna ska i de flesta av fallen vi har kollat på här skickas någonstans tillbaka till Asien. Och vi kan hoppa vidare till Sandberg i Stockholm, för därifrån har vi en riktigt tråkig historia från Sofie och Erik Sandberg.
Det gör ont i hjärtat att behöva säga detta. Efter många år av kärlek och engagemang för vår butik Sandberg Stockholm måste vi stänga dörrarna. Vi känner att vi befinner oss i en ändlös kamp mot stora företag vars enorma budgetar och inflytande ständigt pressar små företag som vårt till randen av konkurs. Sofia och Erik Sandberg.
Ja, Sofie och Erik Sandberg.
Sofie, ja. Till och med.
Ja. Mm. Ja, eller möjligtvis Svensson, för att det är så Sandberg i Stockholm som är själva Facebook-sidan, och de heter Sofie och Erik Sandberg. Men numera länkar de inte till Sandbergs webbplats, utan nu länkar de till Svensson Mode istället. Typ samma webbplats fast med namnet Svensson Mode, eller domänen svenssonmode.se, och så är logotypen utbytt mot Svensson Stockholm sedan 1996. Anledningen till det här, det är troligtvis att vi ser hur Shopify stänger ner de här bluffbutikerna eller bedrägliga butikerna efter ett tag. Men Svensson Mode, Svensson Stockholm som det heter enligt logotypen, de har alltså funnits också enligt logotypen sedan 1996. Det som förvånar mig väldigt mycket, det är att ett företag som har funnits sedan 1996 enligt dem själva registrerade sin domän i tisdags. Domänen registrerades den 26 augusti 2025 för företaget som har funnits sedan 1996. Som vi ser på recensionen på Trustpilot är det här också någon typ av dropshipping-verksamhet. Och om vi försöker leta upp var i Stockholm de ligger, så måste vi leta ganska länge. Men till slut hittar vi att de ligger på DJ Brunnsgatenstrat 14. Ja. Har du koll på den adressen?
Nej, men Stockholm byggdes ju av tyskar. Men det skulle vara Strasse istället då kanske.
Ja, det är Strasse. Det här, det kan jag säga. Vi kan se att väldigt mycket av de här webbplatserna har troligtvis kopierats från någon holländsk förlaga. För vi ser att det finns, nederländsk förlaga. För det finns nederländska registreringsnummer och liknande. Och sen kan vi hoppa över till en liten fin hörnbutik som heter Trevligborg Stockholm. Där det tyvärr är en skilsmässa som nu har kommit i vägen.
Vi går skilda vägar. Efter 21 oförglömliga år har Hans och jag beslutat att gå våra egna vägar. Därför kommer Trevligborg snart att stänga sina dörrar. Stigande kostnader och ökad konkurrens har gjort att det är svårt att fortsätta. Men ännu viktigare, livet leder oss i olika riktningar.
Och på deras länkade butik, som för övrigt har bytt namn när det kommer till var bindestreck och sånt finns ganska många gånger, så kan vi se att det finns enligt dem själva en liten hörnbutik med en helt klart AI-genererad logotyp ovanför dörren. Den här butiken, den påstås ligga på Djurgårdsslätten 78 i Stockholm. Nej, men det där är ju busshållplatsen utanför Skansen. Ja. Och så tar vi ett avslutande exempel. Vi har WeRingo också. WeRingo, de har glömt om de är en cykelaffär eller en dammodebutik. För att i annonserna så är det en cykelbutik, men i headen på deras Facebook-sida så är det en dammodebutik. Det är klart att med så många olika falska sidor så är det svårt att hålla i ordning vilken typ av bedrägeri det är som man kör. Och det är just med det skälet som jag vill ta det här som sista exempel. För WeRingo, de har ett tråkigt besked.
Med tårar i ögonen skriver vi till er, punkt, punkt, punkt. Det är med stor sorg vi måste meddela denna nyhet. Efter så många år av kärlek och engagemang för vår butik WeRingo måste vi nu stänga våra dörrar. Brutet hjärta.
Vilken otur. En av de som har sett den här annonsen har skrivit en liten kommentar under annonsen där personen som heter Janne skriver så här.
Aldrig hört talas om denna affär. Se upp.
Mm, det är en bra uppmaning. Men då kommer WeRingo in och svarar här.
Hej Janne, tack för din kommentar, emoji med två händer som sträcker upp. Vi är ett nytt och växande företag, så det är inte konstigt att du inte har hört talas om oss än. Men vi är helt
Jag avbryter dig där, Peter. Vänta här nu. Vi är ett nytt och växande företag. Sa ni inte precis att det var efter så många år av kärlek och engagemang? Och det här är faktiskt ett av de värsta exemplen, för att här har WeRingo inte bara liksom kört sådana här falska påståenden om att butiken upphör och att butiken har utförsäljning som slutar idag. De har också klistrat in falska Trustpilot-recensioner på sin webbplats. De har Trustpilots logotyp. Det står att de har över 4 av 5 i omdöme, att de har 5132 recensioner på Trustpilot. Men när vi kollar på Trustpilots riktiga webbplats, som de givetvis, som WeRingo självfallet inte länkar till, då ser vi att de egentligen har ett omdöme och det är 1 av 5. Med anledning av det här så vill vi poängtera några saker. Det första är självfallet att ni ska vara uppmärksamma för att det här förekommer och att vi kan se att det är omfattande mängder pengar som nu läggs på den här typen av bedrägliga webbplatser. Det startas nya Facebook-sidor, det startas nya Shopify-butiker och de länkar till varandra kors och tvärs hur som helst för att tjäna så mycket pengar som möjligt i takt med att de stängs ner. Sen, Trustpilot, det är en bra sida för att kolla recensioner på företag. Men kom ihåg, lita inte på Trustpilot-recensionerna som företagen själva publicerar på sina webbplatser. För det kan ju de själva ha hittat på. Utan gå och läs på Trustpilot, kolla Prisjakt, kolla Price Runner, kolla recensionerna på butikerna på Facebook som kör annonserna. Sen, kolla om det finns organisationsnummer och kontaktuppgifter. Finns det inte organisationsuppgifter och kontaktuppgifter, då ska ni inte handla där. Organisationsnummer och kontaktuppgifter är obligatoriskt. Många av de här sajterna påstår att de har kundsupport som är öppen alla dagar i veckan. Men det är bara ett formulär som du kan skicka frågor till, inte mer än så. Och sist men inte minst, kolla om det finns en adress. Merparten av de exempel som vi har kollat på har inte publicerat någon adress överhuvudtaget. Jag tog några exempel här bara för att det var komiskt att de hade glömt att ändra adressen från Storbritannien eller Nederländerna till en svensk adress. Men merparten har ingen adress överhuvudtaget. Och låt oss säga, Peter, att jag har drivit en butik i 27 år och nu ska anordna en utförsäljning av hela lagret. Vad är det absolut viktigaste jag aldrig någonsin hade missat att berätta på min webbplats?
Hur man kommer i kontakt med dem, eller?
Ja, och var kan jag köpa sakerna?
Ja, jo.
Var är den här butiken? Var kan jag komma och köpa dem? Var kan jag hjälpa er att tömma lagret? Så finns det ingen adress till en fysisk butik, då ska ni definitivt inte lita på den. Och om det finns en sån här adress, men ni är lite skeptiska, verifiera adressen på Google Maps eller Apple Maps för att där kontrollera om den butiken faktiskt ligger på adressen där den påstås ligga. Vän av ordning kanske tänker att ja, men tänk om butiken inte låg där när Google Maps-bilen eller Apple Maps-bilen körde förbi. Och ja, det kan ju hända, men de här butikerna påstår ju att de har funnits i över 20 år. Så om det finns bilder från de adresserna, ja, då finns ju de butikerna fångade på de adresserna också. Så kolla på Google Maps eller Apple Maps, det här Street View-läget, för att se, finns butiken som påstås finnas där egentligen? För som vi har sett med de här exemplen, bedragarna drar sig inte för att generera AI-bilder på butiker som ser ut att finnas på adresser i Sverige, men i själva verket aldrig någonsin har funnits där. Och sen behöver du inte bara använda Google Maps och Apple Maps. Du kan ju också använda Google Podcast, eller vad det nu heter hos Google, och Apple Podcast, för då går det att prenumerera på den här podden. Funkar också med till exempel Spotify eller Pocket Cast eller Overcast. För det bästa är att då får ni nämligen helt automatiskt redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.